Det här är P1, Sveriges Radio.
Finska medier var först med NATO-nyheten. Säger det något om svenska mediers bevakning?
Nej, det säger det inte, därför det var ju uppenbart.
Faktafel på faktafelen. Vad var det egentligen som hände när ingenting stämde i Dagens Nyheters annonsbilaga?
Buller är vitt i kiven, det känner jag inte igen alls.
Och så del två i vår sommarserie om när medierna blir aktörer. Idag om kidnappningen av journalisterna Niklas Hammarström och Magnus Falk i Hed.
Det här var en definierande händelse för mig som publicist. Det finns ett före och ett efter också för min person i den här händelsen.
Du lyssnar på medierna i P1. Jag heter Erik Petersson. Hej och välkommen till veckans avsnitt av medierna. I veckan kom ju avtalet mellan Turkiet och Sverige som i alla fall till en början såg ut att vara Sveriges definitiva biljett in i NATO. Att som journalist bevaka en sån här process är såklart utmanande. Vad som är utspel i en förhandling och vad som i själva verket pågår bakom kulisserna är svårt och ibland omöjligt att avgöra. Men på måndagsmorgonen, innan några avtal presenterats, satt en optimistisk utrikesminister Tobias Billström i Sveriges Radios P1-morgon och verkligen myste över att ingenting i förhandlingarna inför toppmötet i Vilnius hade läckt till medier.
Men det har ju varit väldigt tyst under helgen, i alla fall. Det har inte läckt ut särskilt mycket till media om de här kontakterna.
Nej, visst är det bra.
Vad är det för viktigt som har hänt under helgen just?
Nej, men det är ju väldigt bra att inte ha läckt ut särskilt mycket. Jag säger detta.
Varför är det bra?
Jag säger det utan någon som helst ironi. Det är nämligen så att det tyder ju också på att alla parter håller korten tämligen nära varandra.
När avtalet sen presenterades sent på måndagskvällen var det dessutom punkter som var helt nya för allmänheten. Det här fick oss på medierna att undra om den här processen varit ovanligt svårbevakad med beslut i elfte timmen. Eller om medierna missade signaler om att ett avtal var på gång. Och vad säger det om svenska mediers bevakning att det var finländska Yle som var först med uppgifterna om att en överenskommelse var på plats?
Utan att säga på något sätt kräva jag har mina källor och vilken roll de har, så kan jag säga att det var tydligt tystare än vad det brukar vara ifrån olika håll. Så var det.
Jan Andersson är Ekots NATO-korrespondent och han tycker inte att medierna missade en story här.
Nej, det vill jag ju inte riktigt hålla med om eftersom Erdogan lanserade ju uppenbarligen just de här kraven att han villkorade ett turkiskt klartecken om ett svenskt NATO-medlemskap med att han skulle få inleda EU-förhandlingar. Att han lanserar den idén samtidigt som han går på planet i Ankara, det rapporterade vi bara en halvtimme efter att han sa det. Han kan ha sagt det i ett slutet rum innan, men det är ingenting som har nått mig i alla fall. Men vad som har nått oss, det var ju att de var väldigt överraskade över att det här ändå kom.
En annan som varit på plats i Vilnius för att bevaka toppmötet är DNs säkerhetspolitiska reporter Mikael Holmström.
Det här är ju ett politiskt spel på hög nivå och det är ju alltid svårt att bevaka det och alltid svårt att veta vad utgången kommer att bli. Man kan ju aldrig vara säker, särskilt inte om det är en av motparterna i Erdogan som är känd för att göra häftiga kast och vara lite oförutsägbar.
Inte heller Mikael Holmström köper bilden av att medierna missade en story.
Jag vet att det var inte klart förrän en timme ungefär innan det presenterades.
Under måndagskvällen, strax innan pressträffen med NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg inleddes, när tidningarna började live-rapportera och SVT direktsända, kom uppgifter om att någon form av överenskommelse var på plats.
Redan nu så har det kommit uppgifter till finska Yle om att någon form av överenskommelse har nåtts mellan Turkiet och Sverige.
Strax innan 21 publicerade Yle, drygt 10 minuter senare, även det innan själva pressträffen inleddes, kom Sveriges Radio, som även de flashade med en snarlik formulering, men hänvisade till egna uppgifter.
Jag hade fullt upp med vad jag skulle publicera.
Jan Andersson på Ekot igen.
Och vad jag hade fått mina uppgifter från. Så att då hade inte jag koll på YLE.
Säger det där något om svenska mediers NATO-bevakning att det var finska medier som var först?
Nej, det säger det inte där, för det var ju uppenbart.
Mikael Holmström, Dagens Nyheter.
Ja, som bevakar NATO känner till att NATOs generalsekreterare skulle inte, man skulle inte kalla det eller förberett för en presskonferens om det var, vore så att det inte fanns något att berätta. Jag visste att det troligen var ett dokument, men det är en sak att känna på sig, men det är en annan sak att veta så att man rapporterar om det.
Sist här, Dagens Nyheters Mikael Holmström. Nu tar vi medienyheter från veckan som gått.
Efter att Aftonbladet ryckte av masken på de två medlemmarna i Hoja kommer musikduon inte komma till tidningens Rockbjörnen-gala. Hoja är nominerade i fyra olika kategorier. Aftonbladets biträdande redaktionschef Martin Schori försvarar det omdiskuterade avslöjandet med att det, citat, inte är mediers uppgift att spela med i PR-kampanjer, slutcitat. I skuggan av kampen mellan Twitter och Metas Twitterkopia Threads har den nederländska regeringen startat en egen server på den Twitterliknande plattformen Mastodon. Det här kommer bara en vecka efter att en storm i Nederländerna fått myndigheten att skicka ut ett sms med hänvisning till olika konton på Twitter. Exempelvis räddningstjänstens. Men där oinloggade användare inte kunde se informationen. Myndigheter ska inte vara beroende av Twitter för viktig information, konstaterar parlamentsledamoten Nico Drost. Den annars så skvallerbenägna brittiska pressen höll länge tyst om identiteten på den BBC-presentatör som anklagas för att ha betalat en 500 000 kronor för sexuella bilder på en tonåring. Inte förrän mannens hustru i veckan gick ut i media skrevs hans namn ut. De allt vanligare stämningarna mot medieföretag och domar som gått på de uthängdas linje sägs ligga bakom den plötsliga avhållsamheten.
Dagens Nyheters papperstidningsprenumeranter får en gång om året annonsbilagan Sommarinfo i brevlådan. Fylld med reklam och tips för soliga semesterdagar. Men den här sommaren, ett drygt halvår efter att AI och tjänster som ChatGPT slagit igenom, var det något som var lite märkligt med tipsen. Samtidigt som mer eller mindre allt var fel, så lät många av felaktigheterna märkligt bekanta. Vi reder ut vad det var som hände när till och med faktafelen innehöll faktafel i Dagens Nyheters annonsbilaga. Och så går vi till botten med vilken kulturpersonlighet som egentligen bott på Bullerön i Stockholms skärgård. Reporter är Lasse Edfast.
Ja, Håkan Mattsson.
Håkan Mattsson är pensionerad motorjournalist.
Ja, gud. Du hade ett nummer som var nästan likadant som en kille som har gjort rent taket. Det här låter ju jättekonstigt. Men så var det. De håller på nu. Förlåt.
Ja, nej, men jag ringer ett helt annat ärende som inte handlar om taket utan som handlar om gårdagens DN-bilaga Sommarinfo.
Ja.
Håkans blogg, som heter Håkans bil, var en av de första att uppmärksamma de märkliga tipsen i DN-bilagan.
Eftersom jag är Springsteen-fantast så vet jag ju väldigt väl när Springsteen har konserter. Och det var ju den som stod överst. Och jag var ju på alla tre i Göteborg. Och jag vet ju att det skulle ju inte vara någon den 15 juli.
Nej, Bruce Springsteen spelar inte på Ullevi 15 juli. Då är han i Hamburg. Men det som var så märkligt var att ingenting i kalendariet stämde. Allt var fel. Ed Sheeran uppträder inte på Friends Arena 12 juli, men han var där 14 juli 2018. Håkan Hellström är inte på Ullevi 27 juli. Billie Eilish är inte på Tele2 Arena 18 juli och Rolling Stones är inte på Friends Arena 25 juli. Lika illa är det med festivaltipsen. Peace and Love arrangerades sista gången 2019. Emma Boda-festivalen lades ner 2018 och Arvika-festivalen gick i konkurs redan 2011. Och så var det dessutom fel datum på både Storsjöyran och Way Out West.
Många som har hört av sig tror ju att det är AI eller ChatGPT eller något sånt där. Men jag vet inte om det är det. Det skulle ju också förvåna mig att den är så fruktansvärt kass i så fall. I så fall är det ju inte särskilt mycket AI över det där.
Du, vet du vad? Nu när jag pratar med dig så kollar jag på det här uppslaget då med alla tips på konserter och festivaler. Du har inte den framför dig.
Ja.
uppe till vänster där finns ju en bild på ett midsommarfirande.
Ja, ja.
När man zoomar in lite grann på den, det är några saker som jag reagerar på nu när jag kollar. Det är en extremt tjock midsommarstång. Den är liksom flera gånger bredare än personerna som dansar runt den. Och så tycker jag att det är en ung kvinna där till höger. Kolla på hennes ansikte. Nej. Hon har inga anletesdrag. Ja. Eller?
Nej. Men du måste nästan ställa frågan till Global Times.
Global Times Group är företaget som står bakom bilagan Sommarguiden.
Oskar?
Oskar Lindholm är vd på företaget och projektledare för guiden.
Det stämmer bra det.
Och det visar sig att han inte är speciellt nöjd över en del saker i årets upplaga.
Ja, jag har ju försökt att få en bild av det här själv. Vad fan ska det hända?
Hur kommer det sig att det blev så här fel?
Ja, nej men... Det har ju att göra med att man har för lite tid då, för små marginaler.
När jag läste det här så tänker jag att det här är genererat av en AI.
Ja.
Är det så?
Det är väl det som vi alla som håller på med media idag försöker att kvalitetssäkra när vi köper in frilanstjänster, hur de produceras. Jag sitter inte så att jag har grejerna framför mig, utan jag är...
Kan jag ringa tillbaka lite senare?
Jag vet inte, jag är norr om Möja ute på en ö, så att jag är svårt att...
Ska jag testa någon gång senare eftermiddag eller kommer du... I Sommarinfo finns det faktiskt en guide till några olika öar i Stockholms skärgård. Och även där har det blivit lite fel. Bland annat kan man läsa om Bullerö. Enligt guiden mest känd för att författaren och zoologen Vilhelm Moberg levde där. Och just det är faktiskt något som både bloggaren Håkan Mattsson och projektledaren Oskar Lindholm liksom känner igen.
Hallå?
Jag ringer Gunilla Grygel, sekreterare i Vilhelm Mobergs sällskapet. Jo, men det är så att jag läste ett sommartips om att åka till Bullerö. För där är zoologen och författaren Vilhelm Moberg har tydligen levt där. Och jag kände...
Det undrar jag. Det känner jag inte alls igen. Väddö bodde han ju på.
Ja.
Bullerö vid Tjiven, det känner jag inte igen alls.
Nej, du gör ju inte heller det. Och det här med att han är en känd zoolog.
Det stämmer inte heller.
Nej.
Då har vi rätt ut det.
Ja, tack så mycket.
Ja, tack, tack du. Hej.
Tydligen är det så här ChatGPT och andra liknande AI funkar. Den lär sig om världen genom att samla in en massa information och säger sen något som låter troligt. Det har onekligen bott en hel del författare på olika öar. Och på just Bullerö har konstnären Bruno Liljefors bott. Han som målat en massa naturtrogna djur man kan se på bland annat Nationalmuseum. Nästan lite av en zoolog alltså. Men musiken då? Jag testar att fråga AI om 5 tips på konserter i sommar och får först en lista på konserter som faktiskt kommer att äga rum. När jag sen pressar på lite och ber om både specifika datum och om internationella artister så får jag 5 bra, men nu helt felaktiga tips. Allt från Guns N' Roses på Friends Arena i augusti till Billie Eilish som ska spela på Bråvalla Park. Och den där bilden med den ansiktslösa kvinnan hittar jag snart på en sajt för bilder, märkt som AI-genererad.
Hallå, det är Peter.
Peter Wolodarski. Chefredaktör på DN som annonsbilagan Sommartipset kom med.
Ja, vi kan göra det nu med reservation om något barn ska börja skrika här. Men, då får du... men vi kör på tills det inte går.
När du läste den här bilagan, vad tänkte du?
Nej, men det har ju blivit fel här. Och som jag förstår det, när vi pratar med företaget så handlar det om den mänskliga faktorn.
Det är många som har spekulerat här kring den omänskliga faktorn, kring... AI eller artificiell intelligens skulle kunna ligga bakom. Men det var ingenting som ni pratade om.
Det är klart att det uppstår sådana spekulationer, särskilt i den här tiden. Men det här är, jag skulle säga att den mänskliga faktorn ligger bakom att det här felet gick in.
När jag pratat med han som har layoutat den här tidningen så tog jag upp ChatGPT och han sa att jo, men det har nog fuskat en hel del. Så att det verkar tämligen
säkert att det här är en AI-produkt, just de här tipsen. Finns det en bredare lärdom att dra av det här?
Ja, alltså i så fall har du mer information än vad jag har pratat med fler personer än vad jag har hunnit göra än så länge. Det här hände ju igår. Men vi måste ju säkerställa att från de företag som producerar det här att de skärper sina rutiner, och vi får ju också skärpa våra rutiner så att det här inte ska kunna hända igen. Det är ju ytterst vårt ansvar om det sprids felaktig information till våra läsare.
Tillbaka till Håkan Mattsson, han som bloggade om Sommarguiden och undrade hur det kunde bli så här fel. Jag berättade om vad jag fått reda på och att svaret på hans fråga med största sannolikhet stavas AI.
Ja, jävlar. Det kanske är helt enkelt så. Men återigen, det är ju en förklaring, men liksom, det här med redaktörskap är ju inte så dumt. Alltså. Att någon ändå går igenom och kollar.
Reporter var Lasse Edfast. Och nu till andra avsnittet av vår sommarserie När medierna blir aktörer. I november 2013 kidnappades de svenska journalisterna Magnus Falkehed och Niklas Hammarström i Syrien. Falkehed var vid den här tidpunkten knuten till Dagens Nyheter och Hammarström till Aftonbladet. Men hemmaredaktionerna kände inte till resan. Trots det valde tidningarna att engagera sig i arbetet för att få hem de båda journalisterna. Men hur rapporterade DN och Aftonbladet egentligen om ett kidnappningsfall där de själva var aktörer? Och vad händer med den beryktade konsekvensneutraliteten när egna medarbetares liv står på spel? Vi börjar hos Jan Helin, Aftonbladets dåvarande chefredaktör och vd, som idag är självkritisk till hur tidningen bevakade den här historien. Reporter är Viktor Lövgren.
Hade jag kunnat gå tillbaka så hade jag sagt vi publicerar inte ett kommatecken förrän den här situationen är löst. Jag är helt säker på det idag, att det är det säkerhetsmässigt bästa.
I slutet av november 2013 är de svenska journalisterna Magnus Falkehed och Niklas Hammarström på väg in i kriget Syrien. Falkehed är vid den här tiden Dagens Nyheter stringer i Paris, och fotografen Niklas Hammarström frilansar regelbundet åt Aftonbladet. Men just den här resan är inte förankrad hos varken Aftonbladet eller Dagens Nyheter.
Magnus var inte utskickad av oss.
Peter Wolodarski, DNs chefredaktör.
Och vi hade sagt nej till att han skulle åka till Syrien. Han hade frågat om det flera gånger. Vi bedömde att det var för farligt.
De var inte på väg till Syrien på uppdrag av oss.
Jan Helin, idag programdirektör på SVT, men 2013 chefredaktör och vd för Aftonbladet igen.
De var, som man säger i journalistkretsar, på väg på späck ner till Syrien. Alltså för att göra bra jobb och sen sälja in.
Lördagen den 23 november 2013 är Magnus Falkehed och Niklas Hammarström på väg ut ur Syrien, där de befunnit sig i 5 dagar. De har hunnit besöka ett hemligt sjukhus som behandlar patienter med krigsskador och tagit sig till den sönderbombade byn Maloula, en av världens äldsta kristna byar. Men nu vill de lämna landet. Läget är spänt och misstänksamheten stor bland alla de träffar, till och med bland milisgruppen de är inbäddade hos. Vi hör Niklas Hammarström intervjuad i P1-dokumentären Kidnappad, en samproduktion mellan NRK och Sveriges Radio.
Det känns inte bra, utan vi känner både jag och Magnus att fan, vi kanske borde ta oss härifrån. För att var vi än kom så var det bara mer och mer liksom misstankar emot oss.
På vägen mot den libanesiska gränsen stoppas Falkehed och Hammarströms bil av en vägspärr. De båda journalisterna blir utsläpade ur bilen av tungt beväpnade män, och en av soldaterna som agerat fixare åt Hammarström och Falkehed blir skjuten i handen. Sen blir de båda journalisterna bortförda i en bil.
Och så gäller det då de två bortförda svenska journalisterna i Syrien. Magnus Falkehed och Niklas Hammarström har arbetat...
Trots att de svenska journalisterna inte förankrat resan hos DN eller Aftonbladet bestämmer sig Peter Wolodarski och Jan Helin att inleda ett arbete med att få hem Falkehed och Hammarström.
Klart vi hade kunnat säga att nej, vi har inte något med det här att göra.
Peter Wolodarski, DNs chefredaktör, igen.
För det här är frilansare som har agerat på egen hand. Men det hade känts som en moralisk bankrutt om jag hade gjort det. Men vi skulle bara svika dem nu.
Men samtidigt står de båda chefredaktörerna inför ett publicistiskt dilemma. För hur ska man egentligen bevaka en händelse man själv är en aktör i? Dagen efter att nyheten om kidnappningen blivit känd slår både Aftonbladet och DN på stort. På Aftonbladets första sida den 26 november, 3 dagar efter kidnappningen, lyder huvudrubriken, citat, "Ingen vet vad de är", slutcitat.
Tänker att svenska medier för raskt gick ut med information om att de var tatt.
Erik Åsheim är en norsk journalist och en av skaparna bakom P1-dokumentärserien Kidnappad.
Jag menar att svenska medier borde ha väntat lite för de gick ut med nyheten om att Magnus och Niklas var kidnappet.
Risken med att ge kidnappningsoffer stor medial uppmärksamhet är att det stärker gisslantagarnas förhandlingsposition, menar Erik Åsheim.
Här har vi 2 mycket värdefulla människor.
Jag tror att jag utifrån hade tänkt, men vad gör ni? Varför skriver ni om det här överhuvudtaget i det här läget?
Så här 10 år senare är Jan Helin, Aftonbladets dåvarande chefredaktör, självkritisk.
Jag borde agera tydligare, snabbare. Vi publicerar ingenting. Jag är helt säker på det idag, att det är det säkerhetsmässigt bästa. Om inte någon omständighet i en sån här händelseutveckling visar att nu gynnas situationen. För vi har ett väldigt enkelt, tydligt mål här. Det är att få ut Magnus och Niklas levande. Om det gynnas av att vi publicerar, då publicerar vi, annars inte. Men jag gjorde inte den, utan jag tror att det gick på liksom lite ryggmärgsreflex.
Flera team från Aftonbladet reser ner till Beirut för att rapportera om kidnappningen. Nästan dagligen publicerar tidningen artiklar om läget för journalister i Syrien i allmänhet och vad som kan ha hänt de 2 svenska journalisterna i synnerhet. I ett läge ingriper den norska journalisten Erik Åsheim för att stoppa en publicering.
När det har lagit en helt felaktig historia om en the man with the money bag som har kommit till Libanon, sant, med en koffert full av pengar för att sätta Magnus och Niklas fri, som var helt fel.
Erik Åsheim befinner sig fortfarande i Beirut när han får nys om artikeln som ännu inte gått i tryck.
Så då måste vi ringa chefredaktören i en svensk avis efter midnatt och liksom trygglet om att få stoppet den historien som vi visste var helt, helt felaktig.
Åsheim vill inte berätta vilken tidning det rörde sig om, men när jag i ett mejl frågar Jan Helin, Aftonbladets tidigare chefredaktör, om han känner igen historien, svarar Helin att han under den här tiden stoppade en artikel om Falkhed och Hammarström som innehöll felaktig och potentiellt skadlig information. Samtidigt som rapporteringen fortsätter sitter de svenska journalisterna fångna av en för dem okänd milisgrupp någonstans i sydöstra Syrien.
Örfilar och hotar med pistolen. Tog pistolen, stoppar in i munnen på mig så att jag ska skjuta dig. Satte sig ner sen på över mig och tog sin pistol och liksom tog tag i huvudet i håret och liksom tryckte in den här pistolmynningen i munnen.
Under ett dramatiskt flyktförsök blir Niklas Hammarström skjuten i benet. Efter det torteras journalisterna systematiskt.
Handklovar kring anklarna, en som liksom håller benen eller för fotsulorna upp, de står och piskar mot fotsulorna.
Initialt känner Aftonbladet och Dagens Nyheter inte till några detaljer om de kidnappade situation. Aftonbladet fortsätter att publicera artiklar tills början av december 2013. Men ungefär 2 veckor efter kidnappningen upphör publiceringarna plötsligt helt.
Därför att då har händelseutvecklingen och de informationskanaler vi har från Syrien.
Jan Helin igen om varför.
Det har gått in i ett läge där det vore skadligt för situationen, för möjligheterna att få loss dem så att säga om vissa detaljer blir kända. Det börjar handla om var de är lokaliserade, var de, vilket skick de är i, var de finns och hur ett frisläppande skulle kunna gå till rent praktiskt.
Exakt vad det är som händer i fritagningsarbetet är fortfarande något om jag intervjuar för det här reportaget inte vill gå in på i detalj. Men i den norska journalisten Erik Åsheims radiodokumentär Kidnappad pekar flera ledtrådar mot att en lösensumma betalats för att få de båda journalisterna fria.
Vi har ju kilder i dokumentären som är väldigt tydliga på att här drejde det sig om pengar.
I Åsheims dokumentär berättar Gunilla Herlitz, DNs tidigare chefredaktör, men vid den här tiden tidningens vd, att hon blev tryggare när hon insåg att kidnapparna inte främst var motiverade av politiska motiv.
Då man fattade det handlade om pengar. Då kände jag att då hade ju vi makten.
Det finns ytterligare en aspekt som talar för att pengar eller någon form av tjänst byttes mot de två svenska journalisternas frihet. En fransk fotograf som med stor sannolikhet satt kidnappad hos samma milisgrupp som Falkehed och Hammarström har offentligt berättat att det var en lösensumma som satte honom på fri fot.
När man lägger upp allt det här så känns det ganska tydligt som att någon typ av transaktion har hänt. Varför är det då fortfarande viktigt att inte prata om just lösensumman-aspekten offentligt när det väldigt mycket tyder på att det förmodligen var det som hände?
Jag förstår att man kan lägga pussel av den typ som du just gör.
Jan Helin igen.
Men för min del, som då i just det här enskilda fallet sitter på en typ av information som det vore djupt skadligt om den kommer ut, så vore det ansvarslöst för mig att gå med i det i och för sig spännande scenario du nu ritar upp. Utan jag måste där säga att det tillhör sånt som det vore ansvarslöst av mig att berätta eller spekulera i.
Jag kan inte gå ut och prata om exakta detaljerna kring frigivningen.
DNs chefredaktör Peter Wolodarski är inne på samma spår.
Utan att säga vad de detaljerna skulle handla om. Så att jag har ingen egentlig kommentar till någon spekulation om det skulle vara lösensumma i det här.
Exakt hur frigivningen gick till, om det betalades en lösensumma och vem som i så fall betalade den, är alltså fortfarande oklart. Men den 9 januari landar Magnus Falkehed och Niklas Hammarström på Arlanda, fria efter drygt 40 dagar i fångenskap.
Det här var en definierande händelse för mig som publicist. Det finns ett före och efter också för min person i den här händelsen.
För den erfarna kvällstidningspublicisten Jan Helin gav den gastkramande tiden då Falkehed och Hammarström satt kidnappade en möjlighet att reflektera kring publicistiska avvägningar. Närmare bestämt kring vad konsekvensneutraliteten egentligen är värd i ett fall där två kollegors liv står på spel.
Vi kommer inte utgöra något problematiskt för svensk demokrati eller för den upplysta allmänheten om det här får vänta några dagar av hänsyn till Magnus och Niklas. Det är ju en sån komplex fråga, så att det är ju den typen av övervägningar som har fått publicister att utbrista i Publish and Be Damned. Det är för svåra frågor för att hantera. Det är inte mitt jobb som journalist eller publicist, du publicerar bara. Det är lätt att säga och spela lite macho. Det är jävligt svårt att säga när du bokstavligen upplever att du har goda kollegors liv på ditt ansvar och din situation.
Vi är en aktör i det här. Vi kastas in i det här.
DNs chefredaktör Peter Wolodarski, som endast varit chefredaktör i drygt ett halvår när kidnappningen inträffar, är inte självkritisk på samma sätt som Jan Helin kring DNs publiceringar. Däremot gör han en liknande analys av medias förmåga att bevaka ett fall där man själv är en aktör.
Det finns ingen 100% konsekvensneutralitet när människoliv kan stå på spel. Då måste vi ibland göra avkall på det.
Så det är inte publish and be done?
Det är en väldigt bra grundprincip. Och den försöker vi leva efter så gott vi kan. Men om man följer den principen strikt så kan man hamna i otroligt konstiga situationer som ytterst äventyrar människors säkerhet faktiskt.
Vi har varit i kontakt med Magnus Falkehed och Niklas Hammarström som avböjt intervju till det här reportaget. Reporter var Viktor Lövgren. Och det var allt från medierna idag. Ljudet sköt Johan Hörnqvist och jag heter Erik Petersson. Vill du tipsa oss på medierna så mejla medierna@sverigesradio.se. Vi är tillbaka igen samma tid nästa vecka. Lyssna på oss då. Ha det fint så länge.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.